Det finns ögonblick i historien då ett ja eller nej från en enda människa kan förändra livet för miljoner andra. Ett sånt ögonblick kom här i byn Hejlsminde på Jylland i Danmark den 29 januari 1658. Då Sveriges kung Carl den 10 Gustav sa ja. Ja, vi går över de nyfrusna danska isarna över mot Köpenhamn. Och detta ja, det kom att förändra Sverige och Danmark för alltid. För det ledde ju till att de urgamla danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland tillföll Sverige. Och Sverige blev större än vad det någonsin varit. Detta är berättelsen om denna omstridde och märkliga kung som bara fick regera i 5,5 år. Men som under den tiden han uträtta mer än de flesta andra kungar tillsammans. Det var ingenting som tydde på att just han skulle bli kungen då, när han föddes här på Nyköpingshus. Hans far var en tysk småfurste, Johan Casimir av Zweibrücken-Kleburg, Pfalzgreve. Och han var gift med svenska kungens halvsyster, hon hette Katarina, och kungen var Gustav II Adolf. Och Carl Gustav var makarnas fjärde barn. Så Carl Gustav var redan från födseln släkt med det svenska kungahuset med Vasa. Hans morbror var ju kung och han hade prinstitel. Men han hade ingen som helst arvsrätt till den svenska tronen. När hans föräldrar gifte sig så fick de det här slottet i brudgåva av kungen. Stegeborg. Och så här såg det ut enligt Dahlberg. Det var från början en mycket mäktig borg som skyddade den ända sedan medeltiden mycket viktiga staden Söderköping. Och här växte Carl X Gustav upp. Och här fick han den utbildning en högadlig yngling skulle ha vid den här tiden. Men som liten visade han inte alls några dominerande ledaregenskaper eller anlag för krigaryrket. Tvärtom. Han beskrivs i böckerna som en finlemmad, smalaxlad, modersbunden, sped liten gosse som grät mycket. Och helst lekte han med flickor, med sina tre systrar och med sin kusin, blivande drottning Kristina, som var 4 år yngre. Och när han var 11 år gammal flyttade han till Stockholms slott, Tre Kronor, för att växa upp nära kusinen. Och med henne lärde han sig dansa och fint maner i hovet. Och där lärde han sig fäkta och rida och mycket annat som var nyttigt för en blivande härförare. Kusinerna stod varandra mycket nära redan nu och betraktade sig som förlovade. Då Carl Gustav var 16 år skulle hans studier avrundas med en intensiv period i Uppsala. Och han reste dit med en svit på 12 personer. Han tog in hos ärkebiskopen. Och dit kom nu Uppsalas ledande professorer för att ge privat undervisning. Den som övervakade undervisningen var den gamle rikskanslern Axel Oxenstierna. Och det var en barsk gammal man. Han hade mycket synpunkter. Bland annat hade han den synpunkten att ingen ung man som vill sig uppåt här i livet behöver sova längre än 4 på morgonen. Och därför bestämdes det att Carl Gustav skulle börja sin undervisning vid denna tidiga timma. Och sen hände det med Carl Gustav som med alla rika adelsynglingar vid den här tiden, eller ska man säga från och med den här tiden, de reser på en bildningsresa till Europa, till de viktigaste städerna och länderna. Och det var inga egentliga nöjesresor. Utan på kortast möjliga tid skulle de lära sig så mycket som möjligt om varje stad och lands historia, geografi, politik, ekonomi och så vidare. Carl Gustav reste med 2 lärare. Det var för att undervisa honom och också övervaka att det inte blev för mycket fester på kvällarna. Och så var det äntligen dags för resans slutmål, Paris. Och Paris var vid den här tiden, från och med nu, Europas ledande politiska och kulturella huvudstad. Carl Gustav såg precis samma platser som nästan dagens turister gör, som Notre Dame och Louvren och allt det andra. Han bodde också den första tiden i Louvren. Och här i Frankrike stannade han 1 år och 3 månader. Han går i 2 så kallade riddarakademier. Det är en slags institutioner där lektionerna började 4:30 på morgonen med teoretisk undervisning. Han studerar matematik, geografi, historia och mycket annat. Och vid 10-tiden på förmiddagen är det fysiska och andra övningar som är viktiga för den blivande fältherre som fäktning och skytte och sådant. Han var tvungen att skriva rapporter om sina resor. Han skrev brev hem till sina föräldrar. Och han skrev en mycket prydlig dagbok som man idag kan se på Krigshögskolan på Karlberg. Sommarlovet reste han runt i hela Frankrike. Han tittade på hamnar och kanaler och jordbruk och viktiga platser. Han besökte södra Tyskland och Schweiz. Och så gjorde han en resa över till England. Men det var mycket misslyckat. Han tyckte inte om engelsmännen och de tyckte inte om honom. Han var i London, Oxford och Canterbury. Men det blev då fel. Hans nära medarbetare Rosenhane blev arresterad, anklagad för spioneri. Och de reste hastigt hem igen. Hösten 1640 var han tillbaka här i Sverige igen. Han var då 19 år gammal. En fullärd, fullfjädrad hovman. Han hade djupa insikter i nutidens politik och ekonomi. Han var en smärt och dansant yngling. Och han kunde röra sig i vilka salonger som helst. Och naturligtvis var han nu mycket intresserad av sin egen framtid. Bröllop till exempel. Han ansåg sig förlovad med drottning Kristina. Och han ville ha ett arbete, ett ämbete, någonting att syssla med. Men här blev det stopp. Den svenska högadeln inom riksrådet var emot det. De ansåg att huset Pfalz var en utländsk förstesläkt som försökte tränga sig in. Han fick inget ämbete. Till slut blir det i alla fall så att han ska lära sig krigaryrket. Och det ska han få göra direkt av den store fältherren Lennart Torstensson. 30-åriga kriget pågår ju nu nere i Europa och svenskarna har vunnit stora framgångar nyligen. Han kommer ut, han börjar som ryttmästare. Och Torstensson ser genast vilket stort krigarämne det är i Carl Gustaf. Han kommer precis när svenskarna håller på och rycker in i Böhmen och Mähren i dagens Tjeckien. Så är han med på krigståg upp i Danmark. Han vinner nya meriter och han stiger i graderna, han blir överste. Och han är med Torstensson i det mest spektakulära av alla hans krigståg. Det är mot Österrike, in mot Wien, som stannar ju bara 2 mil utanför Wien. Han lär sig krigaryrket och han trivs med det. Och han trivs också väldigt mycket med krigaryrkets mera fredliga men inte mindre bullriga sida. Som till exempel de våldsamma fylleslagen, besöken i glädjehusen, hela nätterna med kortspel och hasard. Allt det här som hans föräldrar varnade honom för när han åkte iväg. Men under den här tiden så brevväxlar han fortfarande, han och Kristina, flitigt med varandra. De byter ömma brev. I maj 1643 till exempel så skriver Kristina att hon lovar honom trohet in till döden. Hon är då 16 år och han är 21. Men naturligtvis så sätter krigaryrket sina spår i den en gång så finlämmade ynglingen. I synnerhet sina kilon. Han får allt mer rondör. Och i brev hem till lillebror i Sverige så berättar han mycket om de här festerna som ger rondören. Och han berättar om de glada damerna han träffar på festerna. Och de är många. 1644 blir Kristina myndigförklarad. Och då anser Carl Gustaf att det är dags att åka hem. Han har då lärt sig krigaryrket. Han har stora meriter från slagfälten. Han är 22 år. Och nu är det dags att gifta sig, tycker han. Men det tycker inte hon. Som vi vet hade hon ju bestämt sig nu att hon aldrig skulle gifta sig. Och i synnerhet inte med sin ölfrustande kusin Carl Gustaf som hon hade allt mindre gemensamt med. Han är nu 1,70 lång och har en midjemått som inte är mycket mindre. Eller som en historiker har sagt i Sverige, han närmar sig klotets perfekta form. Det är slut på kärleken, säger Kristina. Och för att trösta honom så får han Eskilstuna stad. Han får Öland och Gotland. Inkomsterna därifrån ska ge en bas till honom att leva på. Men det här var en klen tröst. Frustrerad och allt mer deprimerad åkte han till sitt nya slott Borgholm på Öland. Det var redan då en mycket ståtlig anläggning. Han som var så nära tronen nyss, han hade blivit ratad och nu hade han ingen befattning och ingen framtid, tyckte han. Här på Öland reste hans vänner ner och anslöt sig. Och tillsammans så återföll de i krigarlivets fredligare och trevligare sidor. Supkalas och skörlevnad. Och Carl Gustaf, han gjorde vad han kunde för att fylla sitt öknamn Jungfrupilten. Det blev många barn i bygden. Man har namnen på 4 pojkar. Alla med det lämpliga efternamnet Karlsson. Och alla med olika mödrar. Hur många döttrar han fick, det vet man inte riktigt, för det var ingen som räknade. Men så fick han en ny chans av Kristina. Hon utnämnde honom till överbefälhavare, generalissimus över den svenska armén. Och han anslöt sig till armén precis som de höll på att erövra och storma Prag. Kort därefter var kriget slut. Sverige var en stormakt med besittningar i Tyskland och hela Baltikum. Och Carl Gustav reste hem. Nu lyckades Kristina få honom utnämnd till sin egen efterföljare, tronföljare. Hon hade ju inga barn och det fanns ingen kronprins. Och i samband med det här blev han också upphöjd till hertig av Stegeborg. Allt det här, det var ju imponerande och fint. Men skulle han någonsin bli kung? För Kristina var ju bara 25 år. Och det var ingenting som tydde på att inte hon skulle vara regent hur länge som helst. Ingen kunde ana att hon hade planer på att abdikera. Så den nya tronarvingen och hertigen, han åkte tillbaks till Borgholm. Och här återföll han i sitt gamla beteende igen. Det blev supkalas och skörlevnad. Men det var riktigt storsvenska supkalas. Det kan man se i räkenskaperna. Det visade sig nämligen att den inre vänkretsen bestod av 7 personer. Och de fick 2 måltider per dag med upp till 48 rätter. Och det här skulle sköljas ner med 3 liter öl och 3 liter vin per person och dag. Och mellan de här supkalasen tog Carl Gustav energiskt itu med Ölands upprustning och slottets restaurering. Nicodemus Tessin den äldre ritade ett helt nytt ståtligt barockpalats. Och mer än 200 personer var sysselsatta med det projektet. Så lät han torrlägga den stora mossen mitt på Öland för att få odlingsbar jord. Och han importerade hjortar som strövade fritt omkring för att finnas tillgängliga då han och hans supkamrater ville meja ner dem, gå på så kallad jakt. Och ända sedan dess så har man ju en hjort i Ölands landskapsvapen. Men de här hjortarna, de ställde till mycket elände på grödorna. Bönderna klagade vilt. Så då beordrade han bönderna att med hjälp av straffångar bygga en 2 meter hög och över 4 kilometer lång stenmur som går tvärs över södra Öland för att hålla hjortarna på plats. Och den här muren, den står ju kvar i denna dag. Under tiden som Carl Gustav på det här sättet verkade gå mot en allt för tidig död med fyllekalas och hetsjakter på Öland, så var drottning Kristina fullt sysselsatt med sina hemliga och underjordiska kontakter med jesuiterna och andra katoliker. Och plötsligt en dag i juni 1651 får Carl Gustav ett bud från Stockholm som måste ha gjort honom nykter i ett enda slag. Kristina ville abdikera. Avsäga sig drottningkronan. Hon ville säga upp sig helt enkelt. Och det var ju en chock. Carl Gustav gjorde vad han kunde för att få henne att stanna kvar. Och det gjorde hon. Hon lovade stanna kvar. Och själv stannade han på Öland. Och där kunde han ha blivit sittande bland ölkrus och tallrikshögar till sina dödsdagar. Om det inte några år senare kom ett nytt bud. Och nu var det allvar. Nu skulle hon avgå oåterkalleligt. Och det gjorde hon här i rikssalen på Uppsala slott. Det var den 6 juni 1654. Och hon tog själv av sig maktens symboler. Och en kort stund senare övertog Carl Gustav dem. Kronan, riket, makten och härligheten. Och han blev kung Karl den 10 Gustav. Den första av dynastin Pfalz. Han var 31 år gammal. Hans kröning här blev den billigaste under hela 1600-talet. Och han som intill denna stund hade farit omkring som ett frustrerat klot med väderspänningar mellan ölkalasen och jakterna på Öland. Han tar nu steget rakt in i historien och möts mycket snabbt av vördnad, respekt och lite skräck också. Och kallas för krigets oska, Nordens jungeld. Så var det ett problem som kom genast. Han måste ju gifta sig nu när han var kung. Han måste ha en laglig arvinge. Dynastin måste ju leva vidare. Man sonderade terrängen där i olika tyska furstehov. Porträtt skickades upp till Stockholm. Och han valde den här unga damen. Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Hon var 17 år. Och en ambassadör som sändes ner för att titta lite närmare på henne rapporterar hem till kungen i Stockholm att flickan var skön, liten, dygdig, synnerligen hjärtans behaglig puppa. Så stod det i rapporten. Hon var visserligen just då förlovad med en tysk prins. Men nu är det så att kung går före prins. Så han fick nöja sig med en syster istället. Carl Gustav hade samma problem som de flesta kungar i alla tider, ekonomin. Nu var visserligen 30-åriga kriget slut. Men vi hade fortfarande en stor armé kvar. Och den kostade 7 tunnor guld per år. Och på den här tiden fick armén försörja sig själv med operationer i fiendeland. Nu var det ju fred. Så var kunde man hitta något lämpligt litet krig att försörja armén med? Ögonen föll på Polen. Polen var i gungning, sönderslitet av inre strider och dessutom i krig med Ryssland. Och riksråden menade att det vore ett oförlåtligt misstag att inte vara med vid Polens väntade sönderfall och rycka åt sig lämpliga delar av Polen. Till exempel en fin hamnstad. Det var bra ekonomi. Östersjön var ju nu ett av Europas viktigaste handelshav. Sverige hade den politiska och militära kontrollen över havet. Men det var holländarna som kammade hem vinsterna. Och det ville man nu göra slut på. Att hitta en formell krigsorsak var inte så svårt. För Polens kung, Johan Kazimir, var barnbarn till Johan den tredje. Och därför Vasaättling. Han hade Vasaättens kärve i sin sköld. Och han gjorde anspråk på Sveriges tron. Och han vägrade erkänna Karl den tionde Gustav som Sveriges kung. Och det var ju krigsorsak nog, menade man. Hur skulle han få råd att föra kriget? Jo, han kom på att han kunde ta tillbaks en del av det gods som drottning Kristina hade gett adeln. Det blir den första reduktionen. Och så lånade han ihop resten och så hade han pengar. Så i juli 1655 går han ombord på flottan vid örlogsbasen i Dalarö. Kvar i Stockholms slott finns då hans nu 19-åriga och havande hustru Hedvig Eleonora. Kriget i Polen är något som de svenska historieböckerna skriver mycket lite om. Och det kan man förstå, för det var mycket pinsamt för Sverige. Målet var ju att slita sönder ett vänligt sinnat grannland som ju inte hade gjort Sverige ont. Med 16 000 man bröt svenskarna in i Polen. Samtidigt som Magnus Gabriel de la Gardie bröt in i polska Litauen. Och med svenskarna fanns många polska medlöpare och förrädare. Och med deras hjälp blev det här fälttåget rena triumfmarschen. Städer föll, borgar öppnade sina portar nästan utan motstånd. Kungen flydde från Warszawa och Carl Gustav kunde marschera in i den polska huvudstaden nästan utan ett enda skott. Trots att polackerna gjorde så lite motstånd var den svenska framfarten i Polen mycket brutal. Det var så brutal att polackerna fortfarande denna dag sjunger om det här kriget i sin nationalsång. Syndafloden kallas den. Städer ödelades och borgar jämnades med marken, som till exempel den här borgen nära Krakow som aldrig blev återuppbyggd. Och historikerna räknar med att en nära tredjedel av Polens befolkning utplånades. Det är en större procent än vad som dog under andra världskriget. De svenska arméerna förenades nu i Polen och allt större landområden underlades. Snart också den gamla kloster- och kyrkostaden Krakow. Här hade kungarna bott i flera hundra år och här tog svenskarna rikt krigsbyte. Bland annat det polska riksbaneret. Mer än 100 vagnslaster med byte skickades hem till Sverige. Bland skatterna fanns kistan med heliga Birgittas kvarlevor. Den kistan hade kung Sigismund tagit med sig till Polen då han blev utsparkad från Sverige. Och nu skickade svenskarna hem kistan till Vadstena igen och där står den ju vid denna dag. Vid nyåret 1655-56 behärskade Carl Gustav nästan allt polskt land från Östersjön i norr till Karpaterna i söder. Och självklart drömde han nu också om att bli kung över Polen. Och vad som ännu höjde feststämningen var nyheten från Stockholm att drottningen hade nedkommit med en son, den blivande Karl den XI. och det blev jubel och salut över alla svenska förläggningar i hela Polen. Carl Gustav var nu 35 år gammal och stod på höjden av sin makt och glans. Och astrologerna i Europa, stjärntyderna, de kunde alla se i stjärnorna att den svenska kungen förutspåddes en lysande framtid utan motsvarighet i samtiden och i hela världshistorien, sa man. Men nu blev det inte riktigt så. Carl den tionde Gustav hade inte de ekonomiska och militära resurserna för att hålla hela Polen och hela polska folket kuvat hur länge som helst. Det fanns motståndsfickor. Som här i det militärt obetydliga klostret Jasnagora, nära staden Czesochowa, så där ungefär 12 mil nordväst om Krakow. Här lyckades 80 munkar och ungefär 200 soldater hålla stånd i mer än 5 veckor mot en stor svensk arméstyrka som gång på gång försökte storma det befästa klostret för att plundra det. Men de drevs tillbaks av de tappra munkarna. De försökte förhandla med prion men kom ingen vart. De fortsatte att ösa in bomber och granater, vissa dagar mer än 300 granater. Man kan fortfarande se kulor i väggarna på klostret. Men det gick inte. Till slut måste svenskarna ge upp och dra sig tillbaka. Inne i klostret förvarades den redan då mycket kända svarta madonnan. Och nu var munkarna och polska folket övertygade om att det var madonnan som hade räddat dem och riktat kanonerna mot svenskarna. Svarta madonnans historia är spännande. Somliga tror att hon målades redan av evangelisten Lukas. Andra säger att nej, hon kan högst vara 1500 år gammal. Medan en tredje falang säger att hon kan absolut inte vara äldre än 600 år. Man vet faktiskt inte. Och man tror att hon kommer från Bysans, men det vet man inte heller. Men nu, eftersom svenskarna hade misslyckats, så släppte skräcken för svenskarna. De kunde alltså besegras. Och därmed uppstår här kring Svarta Madonna motståndskampen mot svenskarna, de utländska inkräktarna. Madonnan blir symbolen för Polens frihetskamp. Och så har det varit ända sedan dess. I polska nationens ödestunder har de alltid samlats kring Svarta Madonnan. Och så är det fram till våra dagar. Och det är därför som till exempel Lech Wałęsa hade en bild av Svarta Madonna på sin kavaj då han inledde kampen mot kommunisterna. Och då han fick Nobels fredspris så lät han deponera priset här i Svarta Madonnans skattkammare. Och i början på 1700-talet fick Svarta Madonnan hederstiteln Polens drottning. Och därför är det ända sedan dess så att varje morgon klockan 6 väcks Madonnan till trumpetsignaler och hennes porträtt avtäcks mycket konungsligt och värdigt. Och idag är det så att klostret Jasnagora är världens 5:e största religiösa vallfärdsort efter Benares i Indien, Mekka, Lourdes i Frankrike och Rom. Det kommer över 5 miljoner besökare varje år. Polackerna lyckades återta Warszawa, men då dök Carl Gustav upp här med en svensk armé på 18 000 man som skulle möta de 40 000 polacker och allierade som försvarade huvudstaden. Det som nu följer har blivit en av de märkligaste och längsta drabbningarna i Sveriges krigshistoria. Tredagarsslaget vid Warszawa, 18, 19 och 20 juli 1656. Det blev ett historiskt slag. Historiskt bland annat på det viset att det var medeltiden som mötte den nya tiden. Och medeltiden, den kom framrusande i ryttarna som hade färggranna plymer i sina glänsande hjälmar. Många hade vingarrangemang på ryggarna. De hade mantlar av tiger, lo och panter. De hade meterlånga lansar och deras benskenor lyste av guld och silver. Och deras hästar, de var smyckade med färggranna schabrak med guld och silvertrådar. Det här, det var den polska arméns elit, husarerna. Och den bestod av den polska adelns rikaste och modigaste män. Och vid deras sida red tatarerna, som var nästan nakna, utan eldvapen, beväpnade med pilbågar, sablar, sitt mod och en otrolig förmåga att rida. Det måste ha varit en fascinerande och skräckinjagande syn att se de här flera tusen ryttarna komma galopperande på en många hundra meter bred front i damm och rök, och man hör dånet från hovorna och skramlet från rustningarna, vapnen och sköldarna. Man hör ryttarnas stridstjut och dånet från de svenska kanonerna som sände projektiler som skar upp rännor rakt igenom leden av framrusande män och hästar. Så här hade de tappra polackerna stridit i 10 generationer. Det var modigt, det var vansinnigt och det var fyllt av solistnummer. Men Polens hjältar hade alltid hittills besegrat fienden, drivit ut dem och räddat fosterlandet. Men nu mötte de den moderna tiden i form av en modern, disciplinerad armé med snabbskjutande eldvapen. Det var snabbskjutande för dåtida förhållanden, musköter och pistoler. Men dessutom hade svenskarna artilleriprojektiler som polackerna nu red rakt emot. Projektiler fulla av små laddningar som flög ut med skärande ljud, exploderade och sände vassa metallbitar omkring som skar upp allt mjukt kött på tiotals meters omkrets. I 3 dagar stod polackerna emot. Men så måste de som var kvar ge upp och fly. Och svenskarna gick in i Warszawa ännu en gång. Utanför stadens murar ruttnade liken i den gassande sommarsolen. Ingen vet hur många som stupade, men svenskarna begravde 700 man. Och många dagar efteråt flög stora svarta moln av flugor över de tusentals liken och hästkadaverna som låg utspridda över det stora slagfältet nere vid Wislas strand. Kungen själv höll på att omkomma i drabbningen. Han omringades av 7 tartarer. Men genom att göra en häftig helomvändning kunde han skjuta ner 2 av dem med sina pistoler. Den tredje högg han ner med sin värja och resten tog hans medarbetare hand om. Och så kunde Carl Gustav rida in i det kungliga palatset. Byggt av Sigismund efter mönster av hans mor Katarina Jagellonikas drottningholm. Och intill slottet stod redan då Sigismund på sin pelare. Segern var alltså vår och den polska kungen hade flytt. Men vad hjälpte det? Så länge inte hela polska folket var kuvat och deras kung inte tillfångatagen, så behärskade Sverige inte hela Polen. Och nu kärvade det till sig på alla andra fronter också. Ryssarna bröt in i Finland och i svenska Baltikum. Och Sverige var nu samtidigt i krig med tysk-romerska kejsaren, med Brandenburg, med Nederländerna och med Ryssland. Och nu när allt var så illa det kunde bli, så kom det ännu en krigsförklaring. Den här gången från Danmark. Men den krigsförklaringen skulle bli Karl X Gustavs räddning. Det gjorde ju att Karl X Gustav kunde lämna Polen utan att det såg ut som en flykt. Han tog sig i snabba dagsmarscher mot Hamburg. Och det kom förstärkningar från alla håll. Och snart var man 17 000 man. Kärnan i den armén var svensk. Det var 3 000 utskrivna svenska soldater. Och det var 1 000 utskrivna finska ryttare. Så det här kom att bli den svenska stormaktstidens allra sista armé, ännu dominerad av legoknektar. Och med den armén ryckte Karl X Gustav nu in i Danmark, söderifrån, in i Jylland, som ockuperades nästan hela området med undantag för små fickor. Så kom vintern 1658 med mer snö än på många år. Och sen den hårdaste kölden i mannaminne, som det brukar heta. Kölden tilltog dag för dag. Lilla Bält frös. Skulle kölden slå en bro över havet? Skulle armén kunna ta sig över till Köpenhamn den vägen? Det hade aldrig hänt förr. Svenska spejare var ute på många ställen för att pröva isarna.
En av isspejarna var Erik Dahlberg. Han var nu 31 år gammal. Hans titel var generalkvartersmästarlöjtnant. Men han var inte bara officer. Han var också en mycket framstående matematiker, tecknare och arkitekt. Och han hade arbetat sig upp från mycket enkla förhållanden till allt mer ansvarsfulla poster. Den 28 januari 1658 kom den rapporten som kungen hade väntat på länge. Isen höll över Lilla Bält fram till Fyn. Och nästa dag satt han i sitt högkvarter i byn Hales i Jylland. Han var ensam med sitt beslut. Det var ju ett oerhört svårt beslut att fatta. Han våndades länge. Men så bestämde han sig mitt i natten. Och han gav orden: vi går.
Tidigt i gryningen nästa morgon, det var den 30 januari 1658, ställdes den svenska hären upp här i slagordning. Det var 9000 ryttare och det var 3000 man fotfolk. Kungen och Frankrikes ambassadör som var med i fält för att bevaka Frankrikes intressen, de två, de satte sig i en slede och anförde den vänstra flygeln. Och Carl Gustav Wrangel, han anförde den högra, och bakom dem kom fotfolket, anförda av kungens svåger Magnus Gabriel de la Gardie. Ryttarna ledde sina hästar till fots, och kanonerna, de stora tunga, de drog man sakta och försiktigt och med stort avstånd mellan varandra. Med kungen här var en dansk adelsman, han heter Corfitz Ulfeldt. Men han var inte vilken adelsman som helst. Han var en landsförrädare som hade bott några år nu i det svenska hovet och var med svenskarna som guide och rådgivare mot Danmark. Fast han var inte heller vilken landsförrädare som helst. Han var gift med danska kungens halvsyster. Så han var svåger till Fredrik den tredje. Men nu kom då svenska hären ut här med breder och balkar i händerna. Försiktigt gick de ut på de knakande isarna över Lilla Bält. Det händer ungefär en gång vart hundrade år att isarna ligger hela vägen. Och det här var ett sådant år. Här kom då Upplands ryttare. Här kom Östgötaryttarna. Här kom Smålands och Tavastehus ryttarregementen. Och de gick först rakt mot ön Brandsö. Och därifrån sen vidare över till Fyn. När de närmade sig Fyn satte sig alla i sadlarna igen. För man väntade strider med de danska kustförbanden. Och då, här berättade den franska ambassadören, kungen och ambassadören, de lämnade också sin slede och satte sig i sadeln. Och då ser plötsligt ambassadören hur kungens slede sakta sjunker ner genom isen. Och lite längre borta är det två skvadroner, det vill säga ungefär 200 man, tyska legosoldater, som också går ner sig genom isen och försvinner. Det här ambassadören berättat om en gastkramande rapport hem till franska UD. Det blev strider vid Iversnäs. Och en kanonkula slog i marken så nära kungen att han fick splitter i ögat. Men allt motstånd sopades undan snabbt. Nästa dag tågade kungen in i Odense och upprättade ett högkvarter strax intill i klostret Dalum. Bud om att svenskarna stod på Fyn nådde danska kungen i Köpenhamn ganska fort. Och han skickade då genast en engelsk diplomat för att försöka medla och fredsförhandla med svenskarna. Men Karl X Gustav, han vill inte förhandla nu. Han vill inte ge danskarna andrum.
Nu satt Karl X Gustav och väntade på nya israpporter. Spejare hade konstaterat att isen över Stora Bält håller inte. Det var för farligt. Man kan inte gå över till Korsör den vägen. Då kommer Erik Dahlberg med glada nyheter. Han och 40 ryttare hade tagit sig över Lilla Bält till Langeland och därifrån över Stora Bält till Lolland. Och de hade med sig en dansk soldat som bevisat att de hade varit på Lolland. Från Lolland är det sen nämligen en mycket kort bit över till Själland där Köpenhamn ligger. Dahlberg kom med den här glada nyheten på kvällen den 4 februari till kungen. Och kungen blev mycket glad. Och han utbrast, påstås det: nu, broder Fredrik, ska vi talas vid på god svenska. Och så bjöd han den genomfrusne Dahlberg på middag. De åt tillsammans. Sen satte de sig i en slede och åkte iväg mitt i natten rakt österut till Nyborg. Där fältherren Wrangel och hela svenska armén satt och väntade. De kom fram klockan 2 på natten. Wrangel väcktes upp och fick israpporten. Men han blev inte glad. Han avrådde alldeles bestämt. Han sa att det var för farligt. Vädret håller på att slå om. Det blir tö. En storm håller dessutom på att blåsa upp. Han avrådde. Kungen lyssnade på det här och han gick och la sig. Men han kunde inte sova. Han steg upp mitt i natten och han kallade in Dahlberg igen. Och så ställde han frågan: Säg på er samvete. Kan armén gå över, vill ni råda till det? Och Dahlberg hade då bara upprepat en gång till. Ja, isen håller. Nu är det så att den enda källa vi har till hur replikerna föll den här natten, det är Dahlbergs egen dagbok. Och den skrev han dessutom många år efteråt. Och historikerna är övertygade idag om att Dahlberg mycket överdriver sin insats den här kvällen. Men det får vara hur du vill med den saken. Det är i alla fall ett faktum att sent på natten den 5 februari 1658 bestämmer sig Karl den 10 Gustav. Han blåser till uppställning och avmarsch. Och beslutet var helt hans eget, ansvaret var hans. Och övergångsstället blir vid Svenborg.
Nu stod allt på spel. Var isen fortfarande? Kungen riskerar inte bara sitt eget liv. Han riskerar ju också att hela eliten av den svenska armén kunde gå ner sig på isarna. Eller de kunde kanske klara sig fram till någon liten ö. Isarna går upp och där skulle armén stå och vänta på att bli upplockade av den danska flottan när maten tar slut. Karl den 10 Gustav som brukade ha det inofficiella valspråket, man må hasardera allt, man må riskera allt. Han gav nu orden, vi går vidare. De första styrkorna gav sig iväg i gryningen. Men kungen själv, han kom inte iväg förrän sent på kvällen. Så med facklor i händerna begav sig kungen och 2000 man ut i mörkret på de knakande isarna 1,5 mil mot Langeland. Den franska ambassadören som var med, han skriver i sin rapport till Frankrike så här. Det var någonting förskräckligt att tåga om natten över detta frusna hav där trampet av hästarna hade upptinat snön så att vattnet stod 1,5 meter högt på isen och man varje ögonblick måste man frukta att på något ställe finna havet öppet. Kölden var så stark att man måste med yxor hugga sönder både bröd och vintunnorna samt slå loss små stycken som man finge smälta. Köttet fick man lägga i upphettade pannor för att tina upp.
Nästa dag, den 6 februari, var kungen framme på Langeland. Men nu ville han genast fortsätta över Stora Bält till Lolland. Och det gjorde han också, med en ganska liten styrka med livvakten och högsta befälet och fanvakten i stort sett. Idag kan man ta sig ganska bekvämt över Stora Bält på 45 minuter med en färja. Men för kungen skulle det ta hela dagen. De var framme just före skymningen.
De kom till fästningen Nakskov, som hade en skotsk kommandant som vägrade att öppna. Han besvarade den svenske trumpetaren med, som Dahlberg skriver, en hop hånfulla och smedeliga ord. Han förberedde sig för strid. Men på natten kom en grupp borgare ut från stan i hemlighet för att förhandla med svenskarna. De ville ge sig utan strid. Kungen lät den danska överlöparen Corfitz Ulfeldt sköta förhandlingarna. Och den här scenen, den har gett danska historiker anledning att formulera sig så här. Där i vinternatten möttes fegheten och förräderiet. Fästningen föll genom förräderi och marschen gick vidare mot Falster. Där kungen samlade hären i byn Volse. Han hade högkvarter vid kyrkan. Och hit kom också nu Carl Gustav Wranger med huvuddelen av fotfolket. Det var soldater ur Upplands, Sörmlands, Kalmars, Hälsinges och Närkevärmlands regementen. De hade gått över 8 mil på 2 dagar genom snö och is och behövde verkligen rast, vila. Men den 11 februari var det uppbrott igen och kungen ledde styrkorna den sista delen över det sista frusna vattnet vid Vårdingsborg och så var de på Själland. I det ögonblicket var också den engelska medlaren och 2 danska riksråd på väg mot Vårdingsborg. De trodde ju att svenskarna befann sig långt borta på Langeland. Så man kan förstå deras oerhörda förvåning när de plötsligt möter konungen av Sverige, Karl den 10 Gustav, sittande i en slede på Stora landsvägen på Själland, riktning Köpenhamn. Eskorterad av 200 finska ryttare, hakkapeliter, de finska elitsoldaterna. Kungen hade stannat och pratat med medlarna. men sen bett dem fortsätta bakåt och möta den svenska delegationen som skulle dyka upp så småningom, ledda av Sten Bjelke och Corfitz Ulfeldt. Själv tänkte han fortsätta mot Köpenhamn, och det gjorde han. Den 15 februari var han alldeles utanför den danska huvudstaden, och där gjorde han halt, och nu inledde han förhandlingar. Och det här, det var egentligen ett magnifikt drag av bluffpoker. För kungen var ju egentligen ensam där framme med de 200 finnarna. Huvuddelen av armén var långt bakom. Så danskarna kunde ju egentligen ha ryckt ut och tagit kungen till fånge och gjort slut på alltihopa där. Men de danska nerverna höll inte. De inledde förhandlingar. Fredsförhandlingarna kom igång. Och danskarna måste ha bleknat när de fick Carl XIX Gustavs första kravlista, önskelista kan man säga. Franska och engelska diplomater skyndade till för att medla. Det blev mycket sega förhandlingar och Sverige tvingades pruta lite. Så den 26 februari 1658 undertecknades freden i Roskilde. Och det är den viktigaste, den mest betydande freden i både Sveriges och Danmarks historia. För att ända fram till den här dagen hade det varit så att det var Danmark som dominerade i Norden. Danmark hade större folkmängd och var rikare än Sverige. Men nu vände det. Och så här blev det. Sverige fick Skåne, Blekinge, Halland. Vi fick Bornholm och Bohuslän och Trondheims län i Norge. Och Sverige och Danmark lovade att freden skulle vara i evig tid, evig vänskap. Och Sverige och Danmark skulle tillsammans arbeta för sitt gemensamma intresse. Trots att Danmark nu hade förlorat sin östra rikshälft med de rika och urgamla landskapen, så bjöd kung Fredrik på en lysande bankett här på det då alldeles nybyggda Fredriksborgs slott i den dåtida rikssalen. Den här är lite yngre. Här satt då Fredrik och Carl Gustav bredvid varandra. De skålade, de höll tal och de festade hela natten. Men i själva verket var det så att Carl XIX Gustav hade egna hemliga och lömska planer på Danmark. Han ville ta hela Danmark. Han skulle erövra Köpenhamn och han skulle skapa ett helt nytt stort nordiskt rike med Sverige i centrum. Danmark skulle utplånas som självständig nation. Universitetet i Köpenhamn, det skulle flyttas till Göteborg, liksom en del andra viktiga institutioner. En del moderna historiker tror förresten att kungen hade tänkt sig att göra Göteborg till huvudstad i det här nya nordiska riket. Danmark skulle få en helt svensk förvaltning. Han hade redan utsett de svenska ämbetsmännen som skulle få de stora höga posterna i Danmark. Från dröm till verklighet. Han satte igång. Och han började med att skicka Erik Dahlberg med två drängar, som det hette. Men det var inga drängar, det var utklädda ingenjörer kan man säga. De här tre, de skickades över till Köpenhamn. Och där började de genast att rita av de danska försvarsanläggningarna. För nu skulle man ta Danmark på riktigt. Kungen samlade en ny här i Kiel. 4000 man fotfolk och 1200 ryttare går ombord på fartyg. Men det är bara kungens befälhavare som vet vart de är på väg. Alla andra tror att de är på väg till Brandenburg. Men det är i Korsör på Själland de stiger i land, bara 6 mil från Köpenhamn. Det är en söndag och nyheten om den svenska invasionen når köpenhamnarna vid gudstjänsttid. Det blir panik i Köpenhamn. Men kungen, Fredrik den tredje, lyckas vända stämningen och han mobiliserar hela Köpenhamns befolkning i försvaret. Många uppmanar kungen att fly och sätta sig i säkerhet i det danska Norge. Men han vägrar att fly. Han säger, jag vill dö i mitt rede. Och de danska kungsorden, de kan ni läsa i denna dag på en minnesplatta här i Christiansborgs slott i Köpenhamn där det danska riksdagen sammanträder. Värvningstrummorna dånade i gathörnen. Folk skyndade till med hackar och spadar. Man grävde nya skyddsvallar. Försvaret förstärktes. 200 kanoner rullades ut. Danskarna sände en delegation för att förhandla med kungen. Och mycket dyrbar tid gick förlorad. Men den 11 augusti, satte sig den svenska armén i rörelse mot Köpenhamn. Kungen red upp för Valby backe. Och han satte av hästen där ungefär var Västerbrogärde ligger idag. Och där såg han till sin förvåning brandrök runt om hela Köpenhamn. Och han förstod att köpenhamnarna tänkte göra hårt motstånd. Nu gör Karl X Gustav sitt stora misstag. Trots att Erik Dahlberg och andra yrkar på att man ska gå till anfall genast, gör han inte det. Köpenhamns försvar var ju inte helt klart och köpenhamnarna var fortfarande oövade. Men kungen menade att han hade för liten armé med sig för det. Istället så omringas och belägras Köpenhamn enligt krigskonstens alla regler. Och Köpenhamn läggs under konstant bombardemang. Den svenska armén den sprider sig nu över hela Själland. Och man erövrar bland annat Kronborgs fästning i Helsingör. Och där tar man de stora tunga kanonerna och rullar ner dem mot Köpenhamn. Och nu kan man bombardera huvudstaden också norrifrån. Men köpenhamnarna gör mycket hårt motstånd. Alla deltar i försvaret. Inte bara soldaterna och studenterna, utan också präster, köpmän, åldringarna, kvinnor och barn. Alla hjälper till. Hela den manliga befolkningen flyttar ut till vallarna där de sover dag och natt i tält och kojor. Alla arbetar på försvaret.